Du lyssnar på Mundial Expressens podcast om fotbolls-VM där Filip Gadd har förlorat makten över introt och Jan Wabachner har tagit över.
Ja, så är det. Det är väl nya rangordningen här nu. Det är väl någon slags flugornas herre som börjar utveckla sig nu när Petter
har jag sagt till att du får prata.
Nej, men jag tar mig friheter här nu. Det är mitt sätt att försöka få tillbaka makten över lägenheten.
Ja, det går ganska bra får jag säga, eftersom jag har förpassats till soffan och du sitter upprätt med ryggen vid ett bord.
Så ja, att, jag sa det innan när vi skulle käka för ett litet tag sedan att du vill ju prompt sitta i soffan vid bordet som är alltså i samma höjd som dynan. Du har en fruktansvärt usel hållning.
Ja, det har jag verkligen. Jag bara hoppas att mina föräldrar inte lyssnar på det här, för att från att jag var liten har jag fått höra det.
Därav att du sitter i soffan och jag sitter här uppsträckt. Härligt med en sån här lite bitig inledning här. Vi börjar bli ett gammalt gift par nu.
Ja, det var väl lite den här utvecklingen i slutet på tiden i Ryssland också för dig och mig. Var det inte det?
Ja, precis. För de som inte vet så var ju du och jag även på VM i Vitryssland 2018. Det var du och jag som stannade
i slutet. Vitryssland?
Nej, i Ryssland.
Och det blev lite så här då också att hjärnan började spela spratt och vi blev otrevligare mot varandra för varje dag som gick.
Ja, precis.
Men vi var faktiskt vänner hela vägen då.
Ja, det var vi. Och det tror jag vi kommer vara nu också. Men det är ändå intressant att följa det här sociala experimentet.
Ja, där liksom de skämtsamma pikarna har mer allvarlig underton för varje dag som går.
Ja, men precis. Som det ju är i ett förhållande.
Ja.
Det känns nu som när Petter har åkt hem så är det ju dels väldigt tomt. Jag vet ju att han förmodligen kommer lyssna på den här podden, så vi måste ju säga det bara så det är sagt att vi saknar Petter här.
Precis. Saknar Petter här.
Men det som är bra med att Petter inte är här, det är ju att du och jag äntligen kan släppa loss alla våra hämningar vad gäller kost och socker och fett.
Ja. Vi kan det under tron om att vi är oskadliga då och jag. Och sen kommer det väl märka som 10 år om vi var det eller inte.
Ja, om vi ens lever då. Men för Petter har varit väldigt bra på att liksom hålla oss tillbaka. Han har ju varit liksom fitnessgurun i Österö. Han hade till och med sig sånt här proteinpulver så. Jag höll han på att skaka i någon slags sån här shaker efter varje gympass och så.
Varierad, och han har varit aktiv. Och du och jag har... Och du har varit ganska aktiv också. Det är väl jag framförallt som inte har varit så aktiv.
Ja. Ja, det har du kanske lite att jobba på. Men du och jag har ju prompt försökt att liksom nästan varje dag gå till McDonalds som ligger på andra sidan motorvägen här. Men han liksom tryckt på att...
Det var väl en konsekvens av att vi aldrig fick gå dit. Att vi föreslog det varje dag. För jag vet inte om jag hade viljan att gå till McDonalds varje dag.
Nej, men det blir ju mer en grej liksom, att försöka hetsa Petter till att nu går vi till McDonalds. Mm. Alltså lite som så här, trotsiga 9-åringar som ville bara pusha gränser lite.
Men nu har vi ju istället varit på vårt nya favoritställe, Turkey Central.
Ja, och precis tryckte i oss lite shawarma.
Som är på riktigt det bästa Qatar har haft att erbjuda, tror jag, istället.
Men när man ska ta sig dit så måste man gå över den här motorvägen som ligger precis där vi bor. Och det är ju fan med livet som insats varje gång. Alltså.
Ja, det är ju två spaningar här som vi har gjort. Det ena är ju det här som vi har pratat om förut. Att ni blev ju itutade av en svensk katarier att det här en gång i tiden var ett bilburet land, men nu cyklar alla. Det stämmer ju helt enkelt inte, för det finns fler bilar än människor. Och det andra är ju att vi kan inte föreställa oss, vare sig du eller jag, att en bil någonsin har stannat för en fotgängare i det här landet.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag nog aldrig har hänt. Utan man får helt enkelt ta sina chanser när man får dem. Då får man springa över vägarna. Och en annan spaning som vi också gjorde när vi gjorde den här lilla promenaden bort till Turkey Central, det är ju att det finns ju extremt många byggnader här. Men frågan är, bor det ens någon i dem? För det är liksom aldrig tänt.
Det har vi pratat om när vi har gått runt och tagit oss runt i Doha mycket också. Att sådär, vem är det här för? Och vem är meningen ska bo här? Och bor det ens någon här? Idag tittade du och jag upp när vi stod och väntade på bilarna på den här. Ja, men det är liksom en jättebyggnad. Ser jätteflådig ut. Och sen ser den också ut som en kuliss. Och det står bara över hela fönstret här längst ner på den att det är, man kan hyra in sig i den om man vill. Och så tittar man, det är liksom släckt överallt. Jag fattar inte vem som är här.
Jag tror att alla de här byggnaderna är som Dragon Gate, alltså norr om Uppsala vid E4 där. Att man bygger det och så tänker man att här kommer folk vilja bo, och sen så vill ingen det.
Nej, det är känslan. Och det är ju rätt mycket så känslan i den här staden. Att det är rustat för ett intresse som inte riktigt finns.
Ja, jag tänker på det många gånger när vi går runt här. Hur kommer det här att se ut efter VM-finalen? Hur kommer detta se ut nästa sommar när det är 40 grader varmt?
Ja, hur kommer det se ut om 50 år när det knappt går att bo här längre? Alltså, det här är ju ett av världens varmaste länder, Qatar. Och det är ett av de länder som värms upp snabbast i världen efter liksom utanför nord-sydpolen tror jag. Och,
det är så.
Ja, och har ju redan passerat det här 2-gradersmålet som på grund av sin geografiska plats, att det är ju speciellt klimat här, men också för att den här byggboomen de senaste 10 åren har gjort ett, har liksom koncentrerat klimatutvecklingen på ett sätt som gör att Qatar är. Och sen lösningen på det då, att det blir varmare och varmare och varmare, det har ju varit att de har byggt ut ett enormt utomhus luftkonditioneringssystem som konsumerar 60% av landets elförsörjning. Och det lilla problemet med det är ju att det spöjer på förbrukningen av vissa utsläpp också. Så att, ja, det är ju frågan.
Ja, det är ju en ond spiral det där ju då. Mm. För att det blir varmare, då behöver vi mer kyla ner landet ännu mer. Kylar vi ner landet ännu mer, då blir det mer utsläpp. Och då blir det varmare, då måste vi kyla ner landet. Och sen så bara fortsätter det.
Högst utsläpp per capita av alla länder i hela världen har Qatar.
Om jag såg rätt på Google Maps så ligger det sånt här stort, alltså kyl, ja, vad kallar man det för, kylcentral, precis bredvid finalarenan Lusail.
Är det den som ryker i bakgrunden?
Ja, jag tror det. Det är den, det är den som ser ut lite som ett kärnkraftverk som ligger, alltså verkligen ett inkast
som
från
sticker
arenan.
Ut i den annars väldigt speciella stadsdelen Lusail, får vi säga, som ju är också helt nybyggd, hela den delen av, ja, det ligger strax norr om stadskärnan då. Där är ju brövigt, om man tittar man mot den här finalarenan som är väldigt spektakulär och ser det där kärnkraftverket eller vad det nu är i bakgrunden, så vänder man blicken åt andra hållet så är det ju då en boulevard modellerad på Champs-Élysées och en liten ö som heter Entertainment Island med ett vinteräventyrsland bland annat. Och en, ja, men där är väl också där vi ser, vi så den här, det dinglar ju en självlysande haj i himlen som de har hängt mellan 2 skyskrapor som liksom tittar på en hela tiden när man tittar upp. Det är en speciell plats.
Det är ju -5, -7 ungefär i Stockholm just nu och snö på marken. Du och jag kanske ska gå till det här vinterlandet sista dagen här bara för att börja akklimatisera oss för det svenska klimatet.
Långsam, lagom utfasning ur Doha till. Men alltså på det här temat då, att det är att man undrar liksom vad är verkligt och inte här, så är det, det kommer ju igen hela tiden på arenorna tycker jag, att vi ska inte titta på matchen, vi ska titta på den i FIFAs app där man kan få fram såna heatmaps och statistik över spelarna. De visar ju repriser på händelser i matchen, både offside och även när spelarna har gjort mål och så. Då är det ju inte så riktiga reprisbilder på spelarna.
Ja, det tycker jag är det dummaste på hela VM.
3D-animerade spelare istället.
Ja, men på riktigt, det är det dummaste på hela VM. Det fattar inte jag, just det här med den här animerade reprisen. Då är det till och med så att spiken ropar ut på arenan att nu får ni titta på storbildsskärmen, för nu ska ni se hur det ser ut, hur målet såg ut. Och då tänker man, ja men gött, då kan jag få se det här skottet i krysset en gång till. Men då är det ju PlayStation 1-grafik.
Ja, det är helt vansinnigt.
Ja, det är så uselt. Jag fattar inte varför de ens har det. Visa målen istället.
Ja, och sen, ja, men när det blir mål så är det ju oftast inte mål. Så då är det ett fejkmål också för att det blir var och döver borten sen.
Exakt.
Och sen det här, alltifrån det här då att det har varit en inhyrd klack i Qatar. Den var inte på riktigt. Det är, har varit en hel del fans som verkar ha fått betalt på gatorna. De var inte riktiga fans. Det är de här försöken att sätta igång publiken. Så spiken skriker att det är fantastisk stämning på arenan, fast det inte är det. Publiksiffrorna målas upp som att det är nytt rekord, fast vi vet att det inte, att man släppte in gratis biljetter för att fylla upp arenorna. Ja. Liksom, ingenting är på riktigt. Och så, allt det här ställdes upp på sin spets, tyckte jag i alla fall, när vi var i den här gallerian, Villaggio.
Ja, som ligger precis bredvid Khalifa-stadion, alltså den arenan som arrangerade friidrotts-VM för 3 år sedan, som nu bland annat då kommer stå värd för bronsmatchen.
Ja. Och där finns ju då ett fake Venedig.
Alltså det är, ja, det, varför det, inte? Det finns det, ett fake Champs-Élysées, kan de väl lika gärna fläska på med ett fake Venedig också?
Ja, det är så de har resonerat. Och så är det en skridskobana där inne också. Det, min favoritdetalj med den här fake Venedig då, var att det rinner alltså en kanal genom gallerian mellan alla de här amerikanska butikerna som, och restaurangerna som är där inne. Och gondoljärerna som står i kanoterna, som ju var fyllda i kö för att få åka gondol. Gondoljärerna har ju då åror som de ska ro med, men årorna har inga såna här, har liksom inga öron, utan det är bara en pinne som inte ens nuddar vattnet, så det ska se ut som att de ror.
Ja.
För att båtarna styrs av någon propeller eller jag vet inte. Så liksom, och så var det ovanför, tittar man upp så var det en målad himmel i taket också. Vad är verkligt och inte här? Det är upp till var och en.
Men början på Shake Shack var god i alla fall.
Så var det.
Ska vi prata lite fotboll också?
Gärna.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som ny spelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nu när Petter dragit hem så har vi fått dela på oss. Vi var på varsen av kvartsfinalerna under lördagen. Ska vi börja med den jag var på mellan Marocko och Portugal? Jag har fortfarande ont i öronen efter visselkonserten som de marockanska fansen sysslar med i 90 plus tillägg.
Alltså Marocko är ju VMs bästa grej utöver fotbollen också. Därför att de bidrar ju med en inramning som inget annat land har kommit i närheten av.
Nej, verkligen inte. Och de lyckas igen då stänga ner en stornation. Senast i åttondelen var det ju Spanien som fick smaka. Och nu var det Portugal. Marocko vinner med 1-0.
Och helt rättvist, eller hur? Över 90
ja,
minuter.
Absolut.
Portugal skapade ju ingenting. Fast Marocko gav över initiativet väldigt mycket så är det ju deras matchplan att göra så och stänga dem. Och det lyckades de ju utmärkt med.
Verkligen, och efteråt så var många av de portugisiska spelarna förbannade på domaren från Argentina. Pepe fattade inte hur FIFA kunde tilldela den här matchen till en argentinsk domare eftersom att Argentina fortfarande är kvar i VM. Mm. Det finns väl något underliggande där också att det är Portugal mot Argentina just på grund av Cristiano Ronaldo mot Messi, och Messi var själv ute och skällde hårt på domaren i deras match och så. Pepe tyckte att det var riktigt, riktigt dåligt, och när jag träffade, eller jag, vi var några som träffade Bruno Fernandes i den mixade zonen efteråt, så sa han på portugisiska, som jag då sen fick översatt till engelska, att domarna can go fuck themselves.
Ja, det var hårda ord där efteråt. Jag tittade på den här matchen och tyckte kanske inte att domaren var så himla avgörande, utan att det var inte det som gjorde att Portugal förlorade.
Nej, verkligen inte. Visst, det fanns någon straffsituation och visst, nu i den här nya fotbollsvärlden vi lever i så 8 minuters tillägg alldeles för lite. Men nej, alltså Portugal ska ju kunna lösa detta själva då. De behöver ju liksom inte skylla på domaren.
Nej, jag håller med. Det vart ju, fick ju återigen en väldigt bra presskonferens från deras förbundskapten Walid Regragui som blivit deras stora stjärna egentligen i Marocko, får man säga. Så här dags. Det är klart att spelarna lyfts fram väldigt mycket. Azedine Unai har ju varit den bästa av allihopa tillsammans med Amrabat och Hakim Ziyech och Hakimi. Han har fått sitt stora genombrott där, han ser mittfältaren, men det är ju Regragui som är den liksom ansiktet utåt för det här laget, tycker jag. Och det var kanske extra mycket i samband med den här matchen igen då, att de lyckades vinna på samma sätt, att det verkligen är hans metod för hur Marocko ska spela som tar dem framåt. Och han sa ju, jag tror att det var kanske redan efter, om det var efter den här matchen i och för sig, han sa att det här var inget mirakel, att han liksom var värdig emot att folk skulle beskriva det som ett mirakel. Att nu har de ju faktiskt slagit, nollat Kroatien, Belgien, Spanien och Portugal, att då kan man inte prata om det som att de har fått hjälp av högre makter, och det har han helt rätt i, utan Marockos framgång handlar ju om något mycket mer genomtänkt än att de bara har liksom, ja, fått hjälp från ovan.
Och han har ju lyckats med till synes omöjligt uppdrag. Han tog över bara några månader sedan. Och, och det har ju liksom, de senaste åren har ju Marocko varit ett landslag i mer eller mindre spillror. De har haft väldigt svårt att få ihop sitt lag.
Ja, eller det har ju gått bra, men det har ju funnits massa buffel hela tiden i bakgrunden.
Ja,
de hade en förbundskapten, som en bosnisk förbundskapten som heter Walid Halidhodzic innan. Och hans stora problem var att han inte fick vare sig Masraoui från Bayern München eller Ziyech att funka i landslaget, utan han stötte sig med dem istället, så det blev bråk. Så att när han fick gå några månader innan VM så tog de in Regragui, som precis hade vunnit 2 titlar med Wydad, som är ett marockanskt klubblag. De hade vunnit både afrikanska Champions League och marockanska ligan. Men då, den stora utmaningen för honom då var ju då att övertyga framförallt, som jag har förstått, marockansk liksom media om att de här europeiska spelarna, de har ju 14 spelare i laget som är födda i Europa, som är liksom i den marockanska diasporan på något sätt. Och att övertyga det marockanska fotbollsetablissemanget och media om att de här spelarna hörde hemma i landslaget, för att problembeskrivningen hade blivit ganska mycket att varför ska vi bry oss om de här Europaspelarna? Ska vi inte liksom bara köra med killar som är födda i Marocko? Man ska ju säga också att Marocko har haft en ganska lyckosam satsning på att återinvestera mycket pengar i sin egen talangutveckling och fotboll, och byggt ett stort liksom nationellt elitcenter som har producerat 3-4 spelare, 5 spelare kanske till och med i den här truppen, tror jag, som har varit väldigt bärande. Så att de har liksom haft en bra odling hemma också, inte bara liksom spelare då som har vuxit upp i och runt europeisk elitfotboll. Så i allt det där så lyckas han få ihop det på ett väldigt bra sätt. Två grejer som han gjorde så, det ena är ju att han fick tillbaka Hakim Ziyech efter en till synes förtvivlad situation där. Det andra var att Masraoui var också väldigt osäker. Han är ju högerback precis som Hakimi. Där fick han ju till ett helt osannolikt möte med båda de spelarna, och där hans diplomati funkade så bra att Masraoui självmant föreslog att han skulle spela vänsterback så att de kunde få in med båda i starten.
Men fan, ska inte han bli FNs nya generalsekreterare efter
det
VM? Eller?
Låter ju lite så.
Kliv in i Palestinakrisen, bara löst
ja,
också. När
löst den. Ja, det är ju ett stort tema på läktarna när Marocko spelar också. Frågan om Palestina. Så att, det känns som att steget är inte för långt till att ge sig in i den diskussionen också.
Och känns det, alltså så här, om man, hur osannolikt den verkade på förhand, så alltså, det kan ju ta mig tusan till och med bli ett VM-guld av detta. Alltså Frankrike har ju är ju ett sanslöst bra lag, men har ju inte imponerat. Vi ska komma in mer på Frankrike senare. Och sen då i en eventuell final så väntar ju liksom mjuklas pannorna Argentina och Kroatien då eventuellt. Och inget av dem har ju liksom sett sådär helt oslagbara ut heller.
Nej, de bästa lagen i turneringen har åkt ut, tycker jag. Utan de som är kvar nu är ju... Marocko har ju fördelen att de har en så oerhört tydlig spelidé. Liksom, och den har funkat jättebra. Och däremot är ju Frankrike och Argentina och Kroatien egentligen mycket mer från match och går från match till match. Att det är svårt att se ett mönster i deras prestationer, tycker jag. Frankrike framförallt, som du säger, liksom, att Argentinas mönster är ju att de är nervösa och bygger mycket runt Messi som vanligt. Men det är 90 minuter fotboll mot Frankrike. Marocko kan absolut slå ut dem.
Och det som är det bästa med att Marocko går vidare, det är ju att ja, dels så att vi får följa den här fantastiska sagan, men att också framförallt att supportarna är kvar i detta VM, för de är ju absolut bäst i det här mästerskapet. Ja, när jag var på väg till arenan för att se den här kvartsfinalen, så var det ju 2 timmar innan så stod det flera tusen personer och bara väntade på att få trycka sig in på arenan. Det var många som hade kommit dit på vinst och förlust också utan biljetter och försökte lösa det utan på plats.
Och det har ju dokumenterats av mycket internationella medier som har varit på flygplatser runt om i Europa hur marokkaner vallfärdar hit just nu för att följa det här laget hela vägen in i mål. Och nu vet de ju också att det är 2 matcher kvar, för det blir ju en som sämst en bronsmatch också. Så att jag tror vi kommer se en pågående förvandlingen av Doha till Marrakesh igen, har de bara börjat.
Ja, det finns en trevlig lång weekend att vänta för alla marokkaner som kommer hit. Och det var ju, alltså som sagt, det var ju en visselkonsert i 90 minuter plus tillägg och ett sanslöst tryck, trots då att det till synes bara var 2/3 av läktarna som var fulla. Så får de till liksom fulla läktare så kan det bli en helt magisk stämning. Just den här liksom passionen för Marocko visade sig på pressläktaren också. Det brukar ju vara så när vi sitter under de här VM-matcherna att vi svenska journalister får som en liten enklav. Att vi får som ett litet eget skrivbord där vi sitter och klunsar ihop oss med olika nationaliteter. Jag var på matchen och det var även Aftonbladets Simon Bank och Dagens Nyheters Johan Esk. Men det fanns en plats där vi satt som var helt tom.
Okay.
Och sen efter en kvart ungefär så kommer den kille då som blir ditvisad av vakten att ja, men du kan sitta här, när vi förmodligen frågat, finns det någonstans jag kan sitta i, sitta vid ett skrivbord. Han tar upp sitt anteckningsblock och börjar anteckna lite på arabiska, så då förstår jag att han har ju någon koppling förmodligen till Marocko då. Och han lever sig in i matchen något sanslöst. Alltså jag tror att det är vid något läge i början av matchen där Marocko har ett friläge och de missar, då drämmer han handen jättehårt i skrivbordet så liksom alla våra 3 datorer bara hoppar till lite. Man ser liksom
populärt.
Man ser liksom hur Simon Bank missar någon tangent så, får liksom ändra ett ord och sen börjar skriva om lite så. Och sen när Marocko väljer målet så skriker han rakt ut, drar loss mobilen från sin laddare och bara springer ut i publikhavet och börjar filma sig själv och skriker in i kameran. Han levde in i 90 minuter och var väldigt glad sen när Marocko lyckades hålla undan.
Min reflektion från det där var ju att jag hamnade i ett riktigt marockanskt publikhav under deras åttondelsfinalseger mot Spanien, och framförallt straffläggningen då, så var det ju extrem ljudnivå när Spanien missade och Marocko gjorde mål tills den sista straffen som Hakimi skulle slå in. För när han satte den så hade alla tagit upp telefonerna och filmade istället, så då var det ingen som jublade utan alla ville bara vänta på varandras reaktioner. Det var lite dråpligt.
Och ingen reagerade alls.
Det var liksom lägre, i alla fall där jag var. Det var lägre ljudnivå på den än på de andra straffarna.
Man undrar också, jag tänker mycket på det när folk så här filmar frispark och filmar mål och så. När ska man titta på det? Alltså det är ju alltid, du får ju bättre... Ja, det, jag menar, det finns ju på YouTube
bara fram bättre reprisbilder på målen.
Upplev stämningen istället. Var det så här, vad gjorde du när Marocko gick till en historisk kvartsfinal? Jag tittade in i min mobilskärm.
Nej, men det är väl allt det här, det är väl det här att man vill visa upp att man lever ett fantastiskt liv i sociala medier rätt mycket.
Har vi verkat äldre än vad vi gör just nu?
Jag vet inte. Men jag, för att spinna vidare på det då, på samma tema, så var jag på under Argentina-Holland. Det sa jag kanske för sig i förra avsnittet, jag kommer inte ihåg längre.
Ja, kanske.
Men där fick jag mitt första utbrott på en person på pressläktaren också. Fast det var ju då att jag satt i publiken igen, och när Messi spelade fram Molina till 1-0 så ställde det sig så många journalister upp framför mig. Eller man kan väl diskutera om det är contentskapare eller journalister som är där. Men i alla fall så var de mer intresserade av att filma fans bakom mig på läktaren än
att titta
på matchen. Jag hamnade ju i bilden, och ännu mer så eftersom jag ställde mig upp och skrek lägg ner telefonerna till dem. Fast på engelska.
Du är rätt bra på att rita till. Alltså, du är en väldigt snäll person, genomsnäll i grunden. Men när du väl säger till så, alltså då, du trycker ju ifrån ordentligt. Ja.
Jag blir inte arg så ofta, men jag blir, blir riktigt arg.
Du får ju en personlighetsförändring rätt snabbt när du väl säger till. Jag är väldigt konflikträdd av mig, men du är inte rädd för att säga till på skarpen.
Nej, det är nog faktiskt inte.
Det behöver inte vara dåligt.
Men jag drar mig ändå, för det är ju, man ska nog passa sig för att göra det för ofta, för då blir man en riktigt surbult. Men ibland är det ju rätt skönt varg också.
Ja, men du balanserar det bra, för att du gör det inte så ofta, så då blir man ju mer förvånad också när det väl sker.
Då fortsätter jag på inslagna spåret.
På samma tema också, så du fick ju inget utbrott, men jag såg att du muttrade för dig själv väldigt mycket när vi satt mitt emot en sydamerikansk journalist om dagen också i det stora presscentret, när han skulle testa ljudet.
Ja, men det var ju helt sjukt det som hände. Alltså, det var ju då, vi har ju haft ett pågående problem med sydamerikanska journalister under hela mästerskapet. Det vet ju alla som har lyssnat på den här podcasten också. Att de har ju oerhört nära till en livesändning. Eller hur ska man beskriva det?
Ja.
De börjar sända live hela tiden överallt. Men det här var ju då ytterligare en. Det var ju dels den här mannen som skrek på Carlos från Uruguays team.
Och de minns vi mycket väl.
Och sen så kom, då nu var det ju någon snubbe som satt sig, men du var petsat ju där också, ni reagerade ju också. Som sökte kontakt med någon på hemmaplan då över länk, och i, ska vi säga att det var 12 minuter i sträck, så satt han och sa för att testa ljudet och se om han kom fram eller inte. Så slutade han och säga ola, det var bara något så här, du vet, som en baby som jollrar lät ungefär.
Jag tänkte ju på det här virala klippet som kom ut, när var det populärt, för typ 10 år sedan, jag tog studenten, när det var någon som höll på, du vet,
exakt så lät det.
Så höll han på i 10 minuter.
Så lät
det. Vi vet inte om han fick kontakt, men jag tror det. Till slut så blängde vi lite på honom, och då fattade han väl att det inte riktigt var läge.
Ja, man gjorde ju väldigt många snabba vändningar från stolen, att man så här, du vet, som man gör, man vänder huvudet snabbt och suckar som att här, gud.
Ja. Men det var den bättre, här härligt passiva, aggressiva svenska undertonen.
Ja, precis.
Ja. Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter, och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det var bättre stämning på Al Bayt i alla fall, där jag var och såg England-Frankrike, kan jag säga.
Ja.
Till att börja med så kan man ju säga att det hade, de fotograferna hade ju tydligen ett helsike där förra gången, därför att det hade blivit en invasion av de här duvorna, eller vad det är. Det är någon sorts duvor som hade bajsat ner hela deras område där nere.
Nej.
Och även bajsade på dem under matchen. Så många fotografer satte sina fotovästar över huvudet. Och enligt uppgift så var det även en hel del bajs på planen. Så att fotograferna såg hur spelarna gled genom duvbajs under själva matchen. Men det var i alla fall löst den här gången då.
Jag trodde att planen var så dålig. För man har sett rätt många som har halkat. Och då har man tänkt att det var en dålig plan. Eller en väldigt hårt bevattnad plan. Men det kanske är bara fågelbajs då.
Ja, det vore ju en otroligt bra överraskning om det var det. Alltså att det här är förklaringen till märkliga bilderna.
Ja, exakt.
Men
hur var matchen då?
Den var ju intressant, därför att England var väldigt mycket bättre än Frankrike, tyckte jag, över 90 minuter. Och jag var så trött på Frankrike på slutsignal att jag skrev ju min matchkrönika därifrån då på att fel lag vann och att det blev fel. Alltså England borde ha vunnit matchen, och det tyckte jag verkligen, att det var liksom, det var väldigt klart och tydligt vilket lag som förtjänade att gå vidare utifrån hur matchen blev. Men Frankrike är ju så där, de tar liksom tar dagen som den kommer. De valsar in i matchen, ser lite vad som händer. Och sen vet de att liksom det räcker med ett eller två ögonblick av all den individuella briljans de har, så har de vunnit den. Och det var exakt så det blev här igen. Att de gör ju egentligen två mål ur mer eller mindre ingenting, och två svåra mål. Men England har ju total kontroll på sakernas tillstånd under nästan 90 minuter. Så att när Harry Kane skickade den avgörande straffen 20 meter över ribban, så kändes det som att det blev fel på alla sätt, för att det ingår inte riktigt i beskrivningen av honom heller. Som
nej, men det ingår i beskrivningen av engelsk mästerskapshistoria.
Ja, precis. Att den slukar vem som helst. Så att han, jag menar, jag har haft bilden av Kane att med honom så är de förbi allt det där. Liksom de här dråpliga, snöpliga förlusterna. Men nu sållar han sig ut istället då till den här långa historien av det där, som ytterligare en som inte riktigt... han pallade inte riktigt trycket, får man väl säga det, för att det är ju en ovanligt dålig straff för honom.
Halkade han på duvbajs? Gud,
fattar du vad arga de ska bli i England när det kommer fram sen att ja. Det var duvbajs som
men bakom. Vilka kvällstidningsrubriker i England? Ja, där kan de jobba i så fall.
Ja, där har de material, ja. Verkligen.
Och nu kan vi blicka framåt mot två stycken semifinaler. Det är bara 4 matcher kvar på detta VM. Bara det känns ju sjukt.
Jag räknade efter igår. Vi har varit här i 23 eller 24 dagar. Ja. Jag tror att jag har sett 22 matcher.
Ja, det är sanslöst.
Och man har fått ur sig någon sån där 28 krönikor eller någonting. Det är... Det har varit högt tempo, och nu blir det lite lugnare i sista veckan då, eftersom det är dubbelt spelledigt både innan och efter semifinalerna.
Precis, och bara en match per dag också. På tisdag kväll Argentina mot Kroatien. Argentina borde ju gå in som favoriter där, men alltså Kroatien, jag vet inte.
Nej, vem vet?
Ingen vet. Kan klara det alltså.
Ja, alltså ingen vet. Och det är igen samma sak i den matchen tycker jag som i Frankrike-matchen. Vi pratar om 90 minuter. Det går ju liksom inte att säga att... Alltså hade det varit att de skulle möta varandra i 10 matcher, hade jag sagt med säkerhet att Frankrike skulle slå Marocko. De var liksom tydligt gick att säga att så här kommer den sluta. Men eftersom det handlar om en match och liksom så är det, och så små marginaler, så är det samma sak här. Sen vet man inte vad man har Argentina riktigt heller. Precis som att man inte vet vad man har Kroatien.
Nej. Tänk vilken osannolik VM-final om vi får Kroatien-Marocko.
Ja, och det känns ju kul och kittlande på ett sätt, och på ett sätt känns det också som att den riktiga finalen är ju Frankrike mot Argentina.
Ja, så är det ju. Och sen så det hade varit lite kul på ett sätt då, alltså då när FIFA och Qatar har köttat in så mycket pengar i det här mästerskapet, byggt asfina arenor och lagt liksom hutlösa summor på att bygga upp infrastruktur, lura hit folk, men liksom få hit folk och sen lura oss med all PR och fejkade publiksiffror och så vidare. Och sen så får de exakt samma VM-final som 4 år sedan. Att det bara blir en copy-paste bara med Kroatien.
Ja.
Hade inte det varit kul?
Jo, lite.
Alltså det har liksom varit universums ironi.
Jag pratade med fotografen Joel Marklund här idag, tidigare idag, och han sa att han var redan liksom svettig inför situationen som kan uppstå, att han måste slåss med alla andra världens bästa sportfotografer om att få den bästa bilden på när Messi lyfter VM-bucklan. Att det scenariot går inte att tänka bort nu riktigt för honom och dem, och att det är liksom redan nu stressigt att tänka sig hur det kommer bli.
Joel Marklund som annars är dels väldigt snäll, men känns också väldigt stresstålig.
Ja, väldigt lugn,
det är så
väldigt
mycket
lugn.
Till för att han ska bli stressad, så att han redan nu...
Ja, det kolliderar väl hans detta. Ambition där kanske.
Ja,
lite grann,
så är det i och för sig. Men det är ändå en vecka kvar när vi spelar in detta till VM-finalen.
Ja, det var bara kul att höra en fotografsperspektiv på ett eventuellt VM-guld för Messi.
Ja, exakt. Att det är inte bara
till godo. Det är inte bara kul.
Det är inte bara kul, inte bara till godo. Vi ska kika på de här semifinalerna och sen så ska vi komma tillbaka till er i Mundial på torsdag. Vi hörs väl då. Får vi se om vi är kompisar då nu, va?
Den här kvällen är... Det är några timmar kvar på den här kvällen. Så någon av oss får gå in i sitt rum om en stund om du vill märka att det är på väg åt fel håll.
Ja, jag har köpt en extra Toblerone här för att kunna myta det med om det blir problem. Tack för att ni har lyssnat. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.